Välkomna till det allra första avsnittet av DN Intervju med mig, Johar Bendjelloul. Dagens gäst är regissören som blev Guldbaggegalans stora vinnare med den rökiga korruptionstrillen The Nile Hilton Incident, som bevisade att årets bästa svenska film faktiskt kan ha arabisk dialog och utspela sig i Kairo. Nu är hans blick fäst vid nya mål och ett eventuellt livsavgörande beslut. Dörren står öppen nu för en Hollywood-karriär. Blir man en lycklig människa och en bättre konstnär i drömfabriken? Välkommen, Tarek Saleh!
Tack!
Om vi börjar från början, du har ju då faktiskt redan gjort din debut i Hollywood i den här HBO-serien Westworld. Det är ett avsnitt som då kommer att visas i maj. Vad var nytt för dig i den upplevelsen?
Alltså det var egentligen en konstig upplevelse på det sättet att det var nästan som att det inte var nytt, utan att det var som att åka tillbaka i tiden till första gången som jag stod på ett sätt med ett riktigt filmcrew. Det var nästan som att man fick återerövra jobbet igen. För att, jag menar, en av de svåraste sakerna med att jobba på en sån produktion är att jag inte har castat och jag har inte valt de som jobbar med mig. Vilket gör att jag måste vinna dem.
Mm, hur går det till? Hur vinner man alla de här kända skådespelarna och erfarna produktionsmänniskorna i teamet?
Alltså det finns säkert 100 sätt att göra det på, men mitt sätt är att vara helt ärlig och att vara uppriktig och att försöka att säga precis vad jag tycker. Och att i någon mening också vara beredd att ta en smäll. För att ibland så, jag menar, de här skådespelarna har levt med de här rollerna i liksom, ja men i flera år. Alltså, jag menar, det tog åtminstone ett år att spela in första säsongen. Så de vet ju vilka de är. De behöver inte mig för att berätta vilka de är.
Vi ska berätta lite för de som inte har sett det. Det här Westworld är då en mycket intrikat science fiction-serie om artificiell intelligens i en väldigt avancerad nöjespark med någon slags vilda västern-tema. Det är lite som Jurassic Park, men med extremt välgjorda mänskliga robotar då istället för dinosaurier. En av de stora skillnaderna måste ju ändå vara budgeten. Ja. Ett avsnitt av Westworld, det är, vad är det, 80-100 miljoner kronor per avsnitt. Ja. Det är mycket, mycket mer än du någonsin hanterat.
Ja.
Vilken är den största skillnaden när man har en budget av den typen?
Ja, men det är att du har möjlighet, alltså du måste hela tiden tänka större. Alltså, så det var en av dem. Redan när jag hade varit där i bara några dagar så hade vi ett produktionsmöte där jag blev inkastad i ett rum där det satt 50 personer, och det var liksom heads of departments, alltså cheferna över de olika avdelningarna.
Så var de 50 högsta chefer.
Ja, typ. Och där satt jag och skulle liksom, och så gick vi igenom hela manuset, och där frågade hela tiden, jag fick hela tiden frågan, okej, hur många hästar, hur många det, hur många ska vara där? Och jag märkte hela tiden att folk väntade sig mer. Och det är ju nytt, för att jag är van vid att jobba, jag menar, jag är ju van vid att ha väldigt tajta restriktioner. Men det går ganska fort att vänja sig vid att ha mycket resurser. Liksom. Men jag ska säga att den andra saken, alltså på ett sätt är mitt jobb exakt samma. Och det är liksom att man går upp väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Och sedan försöker man att varje dag besegra den här stora apparaten, för det är en stor apparat att göra film i Sverige också, och så försöker du få det till att handla om det som är framför kameran, och det är liksom både lätt och svårt. Man måste hela tiden bara påminna sig om att det blir inte bättre än det som är framför kameran, och när det står 200 människor bakom kameran och vill ha uppmärksamhet, så måste man ibland bara säga så här, nu handlar faktiskt om det vi filmar. Mm.
Hur, det brukar vara så rasande hemligt alltid vad såna här saker innehåller innan det sänds. Vad kan du berätta om handlingen här då?
Alltså ingenting, men det som jag kan säga är att det är otroligt ambitiöst. Alltså det växer. Så mycket kan jag säga att Westworld första säsong skulle jag nästan beskriva som att det är pilotavsnittet. Alltså hela säsongen. Mm. Så att sen när vi kommer in i Westworld, och jag vill ju inte spoila för de som inte har sett första säsongen, men man kan ju säga att de här robotarna gör ju uppror, för de börjar ju minnas saker de har blivit utsatta för.
Ja, det förstår man ju redan i första avsnittet, ja. Att det är på väg åt det hållet.
Ja, och när man kommer in i andra säsongen, då har det här, då har vi kommit till en punkt där de här robotarna har tagit över.
Du, nu, det här är ju då ditt första jobb i Hollywood. Hur ser möjligheterna ut för dig att bli en Hollywood-regissör nu?
Nej, men det är ju bara att åka dit och börja jobba om det är det man vill göra.
Ja, vad vill du?
Nej, men alltså, jag älskar att skriva. Det är egentligen det jag tycker allra mest om. Sen är det så att för mig, så jag skriver, det är det jag gör varje dag, och jag skriver ju på saker som jag är intresserad av, och just nu skriver jag på en historia som utspelar sig i Kairo, och jag är men som sagt då
vad
har jag...
talar för att du ska fortsätta arbeta i Hollywood framöver?
Ja, det är två saker. Det ena är pengar. Väldigt. Och det andra är att en del saker är ju, det är ju ett äventyr. Det är ju som att liksom, om man ser livet mer som ett äventyr, så finns det ju vissa äventyr man inte kan tacka nej till. Jag kunde inte tacka nej till Westworld. Det var roligt.
Det där med pengarna, hur mycket pengar tjänar du?
Alltså, inte så mycket som jag tror jag fantiserat om. Alltså, nej, men liksom, det är inte, alltså, det är ju otroligt otroligt bra betalt om man tänker, men jag, alltså, det är så, alltså, man kan säga så här, på, om du tittar på en siffra, så den ljuger. Alltså, om vi säger så här att om jag tjänar 1 miljon på att göra ett avsnitt av Westworld, alltså på pappret.
Mm. Är det vad du tjänar?
Ja, men det är ungefär
kronor.
Ja. Men då är det så här, det är inte det jag tjänar. Det är det som det står att jag tjänar. Men det är inte det jag tjänar.
Vad tjänar du då?
Det återstår faktiskt att se. Men det är så här att det finns så intrikata sätt att för agenter och managers och advokater och så vidare att ta ut sina procent.
Andra ska ha del av den kakan, kan man
så
säga.
Så det kan man väldigt konkret säga.
Det finns ju en föreställning, får se om du delar den, om att en europeisk regissör som jobbar i Hollywood också tvingar sig upp mer av sin konstnärliga frihet, den här, någon slags Faustpakt. Hur stor är risken att Tarek Saleh säljer sin konstnärssjäl till djävulen om han börjar jobba i Hollywood? Det ska vi prata om alldeles strax. Välkommen tillbaka till DN-intervju, Tarek Saleh.
Hej, tack.
Ja, vad tror du? Din konstnärliga frihet, hur kommer den att påverkas av att om du väljer att arbeta i Hollywood?
Ja, men alltså, det är ju självklart jättesvårt. Alltså, vadå? Men det är ju svårt här också. Alltså, jag skulle säga så här att jag kommer ju från en konstbakgrund. Alltså, och film som medium är en kompromiss redan från början, för att du måste förhandla med ditt crew, du måste förhandla med dina skådespelare och du måste förhandla med pengarna. Men det jag har lärt mig är att ingen vet. Folk är rädda, de flesta är rädda, och framförallt de med pengarna är rädda. Så att om du är villig att vara ensam, så kan du få igenom vad som helst, var som helst. Alltså, jag menar, jag hade ganska stor konstnärlig frihet på Westworld. Jag skulle säga att många svenska regissörer har mycket mindre konstnärlig frihet än vad jag hade på Westworld.
Mm. Är det en fördom, tror du, det där att en europeisk regissör liksom far illa i Hollywood, att friheten är större i Europa?
Nej, jag tror att det är jättelätt att bli lurad där. Och jag tror att det, framförallt så har ju kontrakten ser ju ut så att det är kanske 5 personer i världen som har Final Cut. Så att folk blir ju fråntagna sina filmer.
Och Final Cut är den som har det slutgiltiga avgörandet, alltså?
Ja, så att de klipper om filmerna, och de, framförallt lägger de ofta nytt score. Vilket är liksom, om man säger så här att scoret, musiken i en film, alltså, ja. Det är ju regissörens röst. Så det är ju direkt övergrepp på den konstnärliga friheten.
Mm. Hur känner du inför det då?
Det känner jag skulle vara helt hjärtekrossande. Alltså jag skulle bli helt heartbroken.
Har du någon sån där integritetslinje? Någonting du inte kan tänka dig att göra när du jobbar i Hollywood?
Hur mycket som helst. Jag har tackat nej till hur mycket som helst.
Som till exempel?
Nej, jag kan säga att jag är helt lustdriven. Jag är helt, helt lustdriven. Jag är 46 år, vilket gör att hade det här hänt mig, ibland kan jag tänka så här, hade det hänt mig när jag var 30, då hade jag ju stått där och gjort Taken 4 just nu. Liksom, det är inget snack om saker. Jag menar, men vadå, vem har inte drömt om att göra Hollywoodfilmer och bara, oh, wow, popcorn liksom.
Ja, men du var inne på att det som talar för att hoppa på den här Hollywoodkarriären är liksom pengarna och äventyret. Ja. Vad talar emot?
Nej, men det är hur mycket som helst. Jag menar, jag har en otrolig möjlighet i Europa. För att när din film ses av över 400 000 människor i Frankrike och du blir César-nominerad, så kan man säga så här att då kan du göra filmer i Europa.
Ja, du är ju faktiskt, det var en nyhet som kom ganska nyligen här, att din film är nominerad till en César då, som är den franska Oscar eller guldbaggen, man ska säga. Vi ska lyssna lite grann på ett klipp från den här filmen.
Jag har sett en bitti i hitta قبل كده. بتي دي شبه البت المغنيه.
في حد طلب مانجا و طلب يا ابني تعال تعال
حضرتك تعرف الست دي
انت قلت لي اسمك ايه
ايه سعادة ليلته بجيب حفاظها على اعتبار انها انتحار
انتحار ايه هي ذبحت نفسها
Jag är ledsen Tarik, min arabiska är för dålig. Vad säger de här?
Det är ju från trailern av filmen, så det är väldigt många olika saker att säga. Men bland annat så säger en av de här unga poliserna att jag känner igen den här kvinnan som ligger död här. Och så beställer åklagaren in, eller alltså room service kommer och undrar vem är det som har beställt mango här? Och då så säger han, det är jag, kom hit grabben.
Du, strax innan intervjun här så sa du till mig att Nile Hilton-incident är otroligt mycket bättre om man förstår arabiska.
Ja,
det vad är det vi går miste om, vi som inte fattar?
Nej, men det är ett, alltså arabiskan är liksom, det är ett fantastiskt språk, för det är så otroligt levande, och eftersom att det är ett så stort språk talat av så många, så är det liksom under ständig förändring, och det finns liksom ord för allt, vilket gör att, och plus att det har
som,
ja, men alltså, om vi säger så här, om du säger till exempel så här, om du frågar mig, kan du prata arabiska, så finns det till exempel ett uttryck som är så här, zay liblib. Och det, liblib, det är små vita frön man äter som flyger, som liksom, och då är det som att, och då om jag säger, ja, men jag pratar det som att äta såna där små vita frön, då betyder det att det bara kommer ut arabiska ord i munnen på mig.
Så det är mycket som går vilse i översättningen.
Hur mycket som
helst. Det är som Koranen lite grann, den ska ju, måste man ju läsa på arabiska, den funkar ju egentligen, den kan ju inte översättas egentligen.
Ja, och problemet är att den funkar bara på en sorts arabiska, så att den översätts ju, och det är ett väldigt bra exempel. Alltså, om du tar Koranen så det finns ju tv-präster i hela Mellanöstern och framförallt i Egypten. Egypten har några av de populäraste tv-prästerna. Det finns en scen i filmen där en av de här kändaste tv-prästerna som översätter det till egyptiska arabiska och pratar liksom folkets språk. Och då är det så att de flesta människor förstår inte vad som står i Koranen. Så att det skapar ju ett otroligt maktmedel. Så att, alltså, det är på ett sätt som latin med den katolska kyrkan, att man kan liksom, man kan påstå att det står saker där för politiska syften.
Nu när du ska tillbringa en ganska mycket tid i USA, när du kommer till gränsen, US Immigrations, med ditt arabiska namn och ditt arabiska nylle, till ett land där det talas om Muslim ban. Hur är känslan?
Vet du vad det konstiga är? Det konstiga är så här att jag har varit med om helt fruktansvärda saker i immigration. Jag brukar alltid hamna i arabrummet. Framförallt i New York och Los Angeles. Och det,
vad är arabrummet?
Jo, men det är, alltså, det är så här, du kommer dit och så säger de okej, step aside. Ja, och så kommer du in och då är du, det finns ett rum. Och det enda gemensamma med alla andra i det rummet är att de kommer från olika delar av den muslimska världen. Och det är killen från Dubai med den stora Rolex-klockan, och det är en familj från Pakistan som har liksom kartonger istället för resväskor. Men alla har gemensamt att de har muslimsk bakgrund. Och så sitter man där och väntar på att bli uppkallad och sen blir man förhörd.
Vad har du fått för typ av frågor i arabrummet?
I arabrummet, de är alltid väldigt artiga, frågorna. Alltid med två eller tre undantag när jag har blivit riktigt, riktigt illa behandlad. Och de gångerna så har jag satt hårt mot hårt.
Vad har du varit med om då? Kan du ge något exempel?
Det här var ett par år sedan. Men jag vill faktiskt komma till en poäng. Att vad som hände var att jag har ju, det här har jag, sen 9-11 så har jag suttit i förhör i ungefär en timme varje gång jag är på väg in i USA och fått frågor och liksom, alltså, och för det mesta är de väldigt artiga och sakliga. De vill bara veta vem jag är och vad jag har för bakgrund. Har jag gjort militärtjänst i ett arabland? Har jag varit liksom, och sådär. Några gånger så är det några som har hotat mig att sätta mig på ett plan. Men då har jag sagt ifrån. Då har jag varit så här, okej, jag är svensk medborgare. Det här är racial profiling. Jag kommer liksom, och då går det väldigt fort, så får man en stämpel i passet så får man gå. Mm. Så det är uppenbart att då är det individer som utnyttjar den här rädslan.
Men vad tänker du om att du nu ska verka och arbeta i ett land där sådana saker händer vid gränsen på grund av att du har ett arabiskt namn och ett arabiskt nylle?
Men det som var roligt var att när, för det gick ju väldigt fort där efter Sanden, så
det var den här stora festivalen där Nile Hilton incident fick sin första stora där, sin första stora pris, ja.
Ja, och det var ju precis den helgen när vi vann. Det var när han försökte med den första Muslim ban, den som blev helt nermanglad.
President Trump, ja.
Ja, och då när HBO sa liksom att vi vill att du jobbar med oss, och då var jag så här, okej, men arbetsvisum och så här, kan det bli problem? Och då sa de så här att vi är HBO, han är bara den amerikanska presidenten. Och det stämde.
Har de någon grund för att säga en sån sak?
De har verkligen grund för att säga det, för det tog dem 3 veckor att fixa mitt arbetsvisum. Så att det gick blixtsnabbt. Och sen dess så kan jag säga att det är väldigt trevligt att åka in i USA nu. Jag har inte hamnat i arabrummet sen dess.
Har du aldrig känt det där tvångsmässiga som man kan känna att man måste vill skämta? Jag vet att min bror, när han reste in i USA en gång, han har också då ett arabiskt namn. Han fick frågan så här, what do you think of Muammar Gaddafi? Och att han var så lockande att säga så här, you know well, when you know him, to me he's just Uncle Mo. Har du varit nära att säga något motsvarande?
Jag har alltid varit lite för rädd och nervös, och det har varit lite för skarpt läge har det känts som. Och en av anledningarna är ju att när jag och Gandini gjorde Gitmo, så
det är en dokumentär om Guantanamo Bay.
Så var ju fängelse, vi på Guantanamo. Lägret, ja. Mm. Och när man har varit på Guantanamo och har ett arabiskt namn, då tror jag man hamnar i ett alldeles särskilt litet extra arabrum som är liksom... Ja, men, så att det, på det sättet så... Men jag, och så här, jag menar, jag måste säga att för mig, alltså under en period tyckte jag att det var värre att komma hem till Europa. Och framförallt Tyskland. Vilket är konstigt. Alltså ofta när man åkte via med till exempel vad heter det tyska bolaget? Lufthansa. Så åker du via tysk flygplats in och du måste gå igenom passkontroll. Och det, då blev man faktiskt ännu värre behandlad. Vilket kändes konstigt. Man kommer hem med sitt europeiska pass.
Nu har du ju ditt arbetsvisa, så att till USA så kan du resa i alla fall. Vi får väl se hur mycket du kommer att använda det då framöver. Tarek Saleh, tack för att du var gäst i DN-intervju idag. Tack för att du kom hit.
Tack.
Joar Bendjelloul heter jag. Producent Augustin Erba. Teknik Daniel Svensson. DN-intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.